Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
Det här är ju ganska speciella tider vi lever i. Ganska många är oroliga just nu. Och oron är ju en sån där känsla som kostar rätt mycket energi. Det finns en del i oron som tar fram det bästa hos oss. Och så finns det något i oron som kan ta fram det värsta hos oss. Mitt tema är egentligen inte oro, även om det är den jag kommer att beröra. Mitt tema är frid i själen. För ju mer jag har läst Bibeln, desto tydligare står det klart för mig att Guds hälsning, hela evangeliets innebörd när det riktas till oss människor, är frid. Alltså den där känslan som på något sätt balanserar upp oro, rädsla, ångest. Det verkar som att själva kärnan, centrum i evangeliet är en sorts terapi för en situation som precis den vi står i just nu. Oro, bara tänk på det där ordet en liten stund nu. Vi brukar ju sätta ett O framför ord när vi vill åt själva motsatsen. Oro är ju motsatsen till ro. Otro, motsatsen till tro. Oskönt, motsatsen till skönt. Olust, motsatsen till lust. Alla de där orden som har ett O i början, de signalerar någon sorts obehag. Obehag. De där O-orden vill vi undvika, men de är våra ständiga följeslagare. Jag har ibland tänkt på den kände filosofen René Descartes. Ni vet, han som dog här i Stockholm 1650 och som formulerar den här devisen: jag tänker, alltså finns jag. Ibland har jag försökt omfrasera den och säga: jag oroar mig, alltså finns jag. För att vara människa, det är att ständigt brottas med oro för olika saker. Och i det läge vi är nu så är många av oss oroliga. Det jag bara vill be dig följa med i idag är vad som kan hända när vi ställer vår oro i relation till Gud. Eller när vi låter Gud belysa vår oro. Jag ska läsa ett bibelord ifrån psalm 139, vers 23 och vers 24. Rannsaka mig, Gud. Känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort ifrån dig och led mig på den eviga vägen. Kommer du ihåg vad du gjorde den 8 januari 2005, 15 år sedan? Jag minns den dagen alldeles utmärkt. Det var den dagen då stormen Gudrun drog in över Sverige. Den största naturkatastrof jag upplevt i Sverige i modern tid. Vi var nämligen hos mina föräldrar i Lysekil. Min pappa hade byggt en ny badtunna och hela familjen skulle premiärbada. Hela dagen hade han eldat i den där stora tunnan, så vattnet hade nog ungefär 37 grader. Så vi drog på oss våra badkläder, klev ut, satte mössan på huvudet och så satt vi i den här badtunnan och märkte under eftermiddagen att det steg för steg började blåsa upp mer och mer. Någonstans innan det blev alldeles mörkt ute så hänger sig min äldsta son över kanten på badtunnan och tittar ner. Badtunnan stod ju ganska nära vattnet, men fortfarande en meter över vattennivån. Men när han tittar ner så säger han: nu seglar vi snart iväg. Under de där timmarna då vi hade suttit i badtunnan och haft trevligt, så hade vattennivån stigit med mer än en meter. På vägen hem åkte vi över Älvsborgsbron, över Uddevallabron, precis innan de stängdes. Och vi såg de här stora stålstativen med skyltar omkullblåsta och bortvridna. Så enorm var kraften i vinden. Den där natten så dog 7 människor direkt till följd av stormen. Man uppskattar att 75 miljoner kubikmeter skog blåste omkull och förstördes i Götaland. Det är lika mycket skog som man avverkar på ett helt år. De beräkningar som har gjorts av kostnaden ligger på 23,3 miljarder kronor. 415 000 hushåll i Sverige blev strömlösa. Och i efterdyningarna utspelade sig stora tragedier, inte minst för skogsbrukare som såg hela deras livsverk gå sönder, blåsa omkull. Stormen hade en enorm kraft. På bara några timmar förstördes enorma värden och människor miste livet. Men några månader senare visade sig ett annat resultat efter stormen Gudrun. Den där stormen hade nämligen rört runt i vattenmassorna, så Gullmarsfjorden, där sällan syremättat vatten når ner till botten, vilket har lett till att stora delar av bottnarna har dött. Det som hände efter stormen Gudrun var att rörelserna i vattnet rörde runt så att syrehaltigt ytvatten trycktes ner i djupet. Veckan efter stormen Gudrun kom nästa storm och fortsatte att röra om. Det som var ödeläggande, katastrofalt, det ögonblick det inträffade visade sig på sikt skapa nytt liv åt döda havsbottnar. Den här stormen, hela den här förfärliga händelsen, den kopplar jag ibland till oron när den tar tag i en. Alltså känslan av att enorma värden står på spel kan gå förlorade. Att hela livet i några korta ögonblick skulle kunna ödeläggas. Samtidigt finns insikten att oron rör runt kring de ordningar vi har i vårt liv och kan på något sätt trycka nytt syre ner i djupet av våra liv. Allt är inte nödvändigtvis av ondo. Det finns någonting i oron som faktiskt skulle kunna skapa nytt liv, inte ögonblickligen, men på lite sikt. Kanske är det så att du behöver skikta om i själen. Att en del av det som ligger på ytan skulle ner i djupet och att det fick syresätta det där innersta i ditt liv igen. Vad händer om vi ställer vår oro i relation till Gud? Det är precis det som det här bibelordet talar om. Rannsaka mig Gud, känn mina tankar, pröva mig, känn min oro. Om vi för ett ögonblick bara låter Gud belysa det vi oroar oss för, vad kan vi lära oss då? Jag vill bara ge dig några saker att tänka på den här söndagen. Det första jag inser är att oron, eller det jag oroar mig för, talar om vad det är jag egentligen tycker är viktigt i livet. Tala om för mig vad du är bekymrad över, det som oroar dig, det som kan hålla dig vaken på natten. Då har du också talat om vad som är väsentligt. Är det börsens rörelser? Alltså att du nu har förlorat kanske stora delar av ditt pensionskapital. Det kommer att komma tillbaka. Men är det den typen av frågor som skapar oro hos dig? Är det det som gnager dig? Är det klokt? Eller är det oron för nära och kära, våra äldre anhöriga? Ringer du dina föräldrar? Vad är du orolig för? För oron pekar ut det som är viktigt i ditt liv. Så min första fråga till dig i de här orostiderna, när du nu är orolig och känner hur det där rör sig. Första frågan är, oroar du dig för rätt saker? Eller skulle du behöva be Gud, hjälp mig att liksom organisera om oron? Kanske borde du vara mer orolig för din familj. Kanske finns det några människor i din närhet som du borde ägna lite mer eftertanke om. Alltså människor som behöver din oro. Motsatsen till oro är inte frid, det är likgiltighet. Och det är min andra fråga. Är du inte orolig alls? Känner du dig alldeles kall inombords? Det är inte heller hälsosamt. Oro hör till vår mänskliga existens. Ställ den i relation till Gud. Kanske är det till och med så att du skulle behöva be Gud om att bli lite mer orolig för rätt saker. Att inte bli engagerad, att inte känna att någon annan människa fångar mig, väcker mig, tar tag i mig, det är ju fullständigt förödande. Alltså var rädd om din oro, för den kommer alltid att signalera vad som är viktigt. Kanske behöver du den här tiden bara inse, jag oroar mig för struntsaker. Gud, hjälp mig att rätta till oordningen på min oro. Eller det finns någonting i ditt liv, i dina omständigheter, som du kanske skulle oroa dig mer för. Be Gud att han ger dig den goda oron i så fall. Det andra jag vill säga om oron är att den är ett fantastiskt skydd. Tänk om vi kunde leva ett liv där vi aldrig var bekymrade, aldrig behövde uppleva någon sorts smärta, ingenting som gjorde ont. Det låter som en utopi, det är någonting man ibland kan drömma om. Men frågan är hur ett sånt liv skulle kunna bli. Det finns en bok som är värd att läsa som handlar precis om detta. Boken har rubriken The Gift of Pain, smärtans gåva. Den är skriven av en man som heter Paul Brand tillsammans med Philip Yancey. Paul Brand var läkare 55 år bland leprasjuka, människor som led av det vi förr kallar spetälska. Och det som händer när man drabbas av den här förfärliga sjukdomen är ju att man tappar smärtförnimmelsen. Och när man inte längre känner smärta så inträffar förödande olyckor. Han berättar i boken om någon som somnar med handen i en eldslåga under natten för det finns ingen smärtsignal som når fram. Och så behöver man amputera armen eller sår som blir infekterade. Du känner inte om du går på en spik eller om du skär dig. Alltså smärta, det där som gör ont, det vi till varje pris vill undvika, är faktiskt ett skydd för oss människor. Fundera på den där rubriken, The Gift of Pain. Det jag vill säga till dig är att din oro, den är en gåva ifrån Gud. En gåva som kan skydda dig och som kan göra att du skyddar de och det som är viktigt för dig. Drömmen om ett liv utan oro, fullständigt fritt från bekymmer, det är verkligen en utopi och jag tror i grunden inte att det är bra. Så i den tid vi är nu så tror jag din oro är värd att lyssna till. Låt den inte ta över ditt liv, låt den inte liksom dominera allt, men låt den vara med och sätta lite gränser. Lyssna till det du är bekymrad för. Är du orolig för rätt saker? Kanske vill du organisera om det. Är det något du borde vara orolig för som du inte känner idag? Och framförallt, detta är en gåva ifrån Gud för att på något sätt sätta ramar i ditt liv. Det tredje jag vill säga om oron, det är att det finns en uppenbart andlig dimension i oron. Den visar vägen. Jag tillhör de här som gärna väntar i det längsta med att göra saker. Jag vet inte hur många gånger jag har kört in med min deklaration sista dagen, ibland sista timmen. Någon gång stod skattemyndigheten och bjöd på äpplen till alla oss som köade in. Alltså jag skjuter upp saker. Innan jag gifte mig så levde jag över den enkla devisen att allting ordnade sig och ordnade sig inte så kvittade. Eller gör inte idag det du kan skjuta upp till morgondagen. Sen när man har familj inser man det där går inte att omsätta i praktiken. Men oron, den här känslan som slår klorna in, det är ju faktiskt en turbo i kroppen. Den tvingar mig upp i bekvämligheten, den sätter mig i rörelse, den liksom driver mig. Det är oron för mina barn som har hållit mig vaken om nätterna för att höra om de andas, mår de bra. Det är oron i kroppen som emellanåt får mig att be för Guds församling om och om igen. Det är oron, den är en enorm kraftfaktor i mitt liv, en turbo. Och jag inser att oron kan som få saker sätta mig på ett spår, hålla mig fokuserad, leda mig i en riktning. Men just här blir det en väldigt andlig fråga. Leder mig min oro åt rätt håll eller är jag på väg vilse? Det är precis det den här bönen jag läste från psalm 139 handlar om. Pröva mig, känn min oro. Se om min väg för bort ifrån dig och led mig på den eviga vägen. Den här bönen kan du också be. Att din oro inte leder dig bort ifrån Gud, utan leder dig på Guds väg. Det är en faktor som kommer att driva dig framåt. Gud vill använda den för att du ska komma rätt också. Men be att den kommer rätt. Augustinus, en av kyrkans absolut största tänkare genom tiderna, han sa följande: vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila hos dig, Gud. Alltså, oron är ju ibland faktorn som drar människor till Gud. Kanske sitter du och tittar och känner en sorts underliggande oro som du inte riktigt vet varför du har med dig. Kan vara så att det är Gud som talar till dig, att du nu behöver söka honom. C.S. Lewis, en av 1900-talets stora författare, han sa följande: Gud viskar i vår glädje, talar i våra samveten och ropar i våra lidanden. Det där är också värt att tänka på. Det finns en andlig dimension i tider av oro, när oron tar oss. Be att oron leder dig rätt, att du får gå Guds vägar. Så till sist, vad gör man när man tycker att oron tar över, när den är för tung att bära? För så är det ibland. Jag tänker på det Jesus själv säger till sina lärjungar: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är Matteus kapitel 11 och vers 28. Kom till mig. När jag läser Bibeln så inser jag att nästan varje gång Gud uppenbarar sig för människor så börjar Gud med att tilltala känslan. Han säger: var inte rädd. Känn ingen oro. Samma när Jesus kommer tillbaka efter uppståndelsen från de döda: frid åt er alla. Alltså, det första Gud adresserar är inte intellektet, det är inte information som ska fram, utan det är hur det känns. Alltså, Jesus är den fridsfaktor som Gud vill ge in i ditt liv. När han kommer till lärjungarna, detta talade jag om förra söndagen, och möter dem efter sin uppståndelse, så är hans första hälsning, den upprepas två gånger: frid åt er alla. Jesus skulle ju kunna ha ställt Petrus till svars och frågat: hur tänkte du? Hur kunde du förneka mig? Han kunde vända sig till alla lärjungar och sagt: vad är ni för sort? Men det är inte hälsningen ifrån Jesus in i oroliga, chockade lärjungars liv. Nej, det han hälsar med är frid åt er alla. Och det är precis så här du kan veta att det är Jesus som talar till dig. För den första känslan när Gud tar i dig, när Jesus talar in i ditt liv, är fridshälsningen. Frid åt er alla. Den frid som Jesus ger, den kommer inte sopa bort din oro, men den kommer att balansera den. Och din oro är viktig. Den ska du lyssna till. Den kan skydda dig, den kan leda dig, den kan peka ut vad som är viktigt. Be att Gud sorterar rätt din oro. Men se till att du lyssnar till Jesus orden när han säger detta: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta emot den vilan i de här tiderna av oro. Var med mig nu så ber vi tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du alltid hälsar med frid. Dina första ord är inga förbråelser, ingen anklagelse, inget ifrågasättande. Det första du hälsar dina lärjungar som svek dig när du dog, det första du hälsar dem med när du möter dem efter din uppståndelse, är frid. Jag tackar dig för att du är fridsfaktorn, fredsförsten. Och nu ber jag dig att du ska komma in till var och en som kämpar med sin oro. Tack att vi idag får lägga våra bördor på dig. Jag tror inte du tar bort oron, men du balanserar den, sätter den i sitt rätta sammanhang. Så ber jag dig, låt vår oro leda oss till dig, inte bort ifrån dig. Hjälp oss att bekymra oss för rätt saker. Och hjälp oss kanske att bekymra oss mer för något som vi inte bryr oss så mycket om idag. Herre, vi lägger fram vårt hjärta för dig och ber: led vårt hjärta rätt. I Jesu namn. Amen.
Innan jag avslutar den här gudstjänsten med att be välsignelsen över så ska du, Niklas, berätta lite om en ny satsning som vi gör och som det här är en del av.
Förra söndagen bad vi att få lite feedback från er och det har vi fått. Vi har jobbat hela veckan intensivt med detta och vi lanserar nu Philadelphia Online. Det vill säga att du kommer att kunna bli del av Philadelphia i cyberspace. Vi möts ju rent fysiskt på olika platser i Stockholm. Men vi inser att behovet för många av er som finns i landet och inte har någon församling eller är i Stockholm och inte har hittat i någon kyrka, att ändå få vara med i en gemenskap. Vi tänker att den gemenskapen ska du kunna hitta i Philadelphia Online. Vill du vara med där, skriv till hejatphiladelfiakyrkan.se så kommer du få ett utskick med allt som du behöver veta för att bli med.
Spännande. Så oavsett om du bor i Stockholm eller runt om i Sverige eller tittar från utlandet, så var med på Philadelphia Online. Och nu vill jag bara till sist innan vi avslutar den här gudstjänsten be om Guds välsignelse över dig. Där du befinner dig just nu, öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren han låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen.